Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag har många, många människor i ÖSK som jag har väldigt nära hjärtat. Och det kommer aldrig gå bort. Så att ÖSK är en väldigt, väldigt nära hjärtat. Och jag tror att jag har gjort väldigt mycket bra i ÖSK. Och om jag kan göra det i framtiden så kommer jag ge hela mig. Så som jag alltid gjort.
Om jag finge bo på Västra Stå, då är det där jag skulle bo. Säga upp min lägenhet och bland kubaner få ro. För resta Lund känns för långt bort, alldeles för avlägset för min sort. Men i trappan på Västra Stå, där skulle jag leva och må. För vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt förutom himlen och mattan där kronblom vilat så skönt? Ja, vem behöver gult? Och vem behöver rött? Jag har de färger som är hjärtat mitt. Det slår alltid i svart och vitt.
Du lyssnar på Gamla Trä, ett radioprogram om svartvit kärlek. Det här är episod nummer 41. Och i studion finns du, Joel Höglund.
Yes, vad imponerad blev att du bara... Vi har inte ens gått igenom vilken episod det är. Du
Nej,
bara
tog det. Det var nästan första gången någonsin jag gjorde det.
Ja.
Och det beror på att jag kollade upp det här igår
okay.
Inför matchen. Och då la jag det på minnet från igår. Så den här gången behövde jag bara minnas en dag.
Proffsigt.
I studion även Lasse, statistiken,
ja, hej.
Som man kallas.
Hej!
Kul att ha dig tillbaka.
Ja, vad roligt att få komma hit igen. Ja,
du har varit efterfrågad, vet du det?
Nej.
Jag är nästan den enda som faktiskt får sådana personliga efterfrågningar.
Men hur många gäster har ni egentligen?
Nej, det är, i studion här har det ju varit minskande skara.
Ja.
Så är det ju, helt ja. Klart. Men du, roligt, du har med unik statistik.
Ja,
i vanlig ordning.
Unik, beställd eller efterfrågad. Till och med på arenan senast så tisslades det och tasslade och ställdes frågor.
Nej.
Om den här statistiken som vi ska prata om. Utan att jag hade sagt något
är
om
det. Är sant? Och då hörde du det från andra, alltså igår då på Sirius-matchen eller?
Ja, har inte det här redan hänt? Eller kommer det, är det snart det här händer?
Men var
eller?
Det från folk du kände eller från... Från liksom anonyma personer på...
Kanske inte fullt anonyma. De i min närhet på min rad, så att säga.
Just det. Har inte det redan hänt? Det får vara den perfekta lilla...
Cliffhangern
för vad det är.
Mm.
Vissa har tänkt på det här. Ganska många, tror jag. Det är något som återkommer så här års. Men vi kanske ska börja där. Egentligen gårdagsmatchen.
Mm.
Såg du matchen, Joel?
Ja, jag satt ju på retro med ett, vad kan det ha varit, 20-25-tal tappra. Det var ju...
Satt ni kvar hela matchen?
Hela matchen.
Ja.
Jo, det var ju lite den känslan. De flesta satt kvar hela matchen.
Mm.
Det var ju snarare att man hörde lite tisslöst att alla var kanske inte jättesugna på att dra till retro innan matchen.
Nej.
Utan det var nog många som var så här, men jag är lite tveksam så här. Men många tog sig dit, men det var inte den gladaste tillställningen.
Det blev inga klassiska målshots.
Nej, och jag har faktiskt aldrig tagit en målshot, men jag kände så här, ikväll
Då var det din, dag igår.
Vad jag riktigt så här, i Köln ska jag nog köpa en egen målshop om det nu blir mål.
Det är ju en tradition vi har varje gång det blir, görs ett ÖSK-mål. Mm. Så tar någon en målshot och vi sjunger på Resta och Lundsvägen.
Ja, precis. Det är alltid gött.
Ja. Alltså. Men igår var det tyst alltså.
Ja, det
var surt. För det är inte ofta. Det är ju, du har ju haft dålig närvaro på Retro i år. Och dessutom då, när du faktiskt var där och till och med hade ställt in det på ta en målshot, så kunde de inte ens passa på.
Senast jag var där så var jag den som köpte målshot till andra. Ja. Så att jag fick ta den.
Det är också en roll. Det,
man kan också säga att precis innan matchen fick vi reda på att kocken på Retro hade skurit sig i fingret. Och så han som stod i baren liksom körde skytteltrafik mellan köket och baren.
Men han
baren.
Fick gå in och laga mat.
Lagade så för hans skull, han var nog ganska glad att det inte blev så mycket mål.
Ja, just det. Och att din bar var 20 pers.
Ja, precis.
Men hur smakade maten då när det var bartenderlaget, så att säga?
Jo, men grejen var...
Och vad gjorde kocken? Var han kvar men satt och liksom plåstrade?
Nej, vi hörde bara rykt. Vi vet inte riktigt.
Nej,
men han mådde bra. Så ja, han kom fram och snackade lite sen.
Ja, vad sjukt. Ja. Det var väl skönt. Du var på plats.
Jag var på plats.
Statistiken.
Ja. Men det var, ja, det var ju en spännande... Jag fick inte reda på i matchprogrammet vem... den assisterande domaren på min kant var.
Nej, det är ju du alltid intresserad
av. Ja, men jag vill ju ha en personlig relation till min assisterande domare som springer där. Mm. Och igår hade det varit speciellt intressant, för han släppte ju väldigt mycket offsider.
Jaha, var det så?
Ja, eller upplevde jag då, som är färgad av...
Statistiskt sett fler offsider släppte han än vanligt.
Så att jag hade ju gärna vilja haft första namns basis med honom och kunna...
Påpeka det här.
Påpeka... Mm. Man är ute efter dialog, men det blir aldrig dialog.
Nej, inte med linjedomarna mot läktaren.
Nej.
Men vadå, alltså, för första halvlek, jag måste tänka efter, då anföll ju
Sirius
ditåt. Så att du, Sirius var offside flera gånger.
Ja, med ÖSK-ögon kanske 4 gånger.
Oj.
Som vi tyckte att det här var...
Ja. Solklart.
Ja, så att man vill påpeka det i alla fall.
Ja, jag förstår. Spännande.
Det är intressant, för på presskonferensen efter så är det Kim han heter. Sirius.
Men det är det ju. Men det var ju inte Kim. Jag kollade i bilen hem på telefonen. Ja. Tyckte inte det såg ut som honom.
Ja, men då,
deras tränare.
Ja, han pratade ju om att han aldrig klagade på domaren, men han var tvungen att göra det den här gången.
Va?
För att han tyckte att domaren blåste alldeles mycket till favör för ÖSK. Att vi hade typ 16-1. I frispark eller någonting, andra halvlek.
Kasper var det, va?
Ja, precis.
Mm. Han blåste mycket.
Jag tyckte han blåste alldeles för mycket.
Ja, han blåste för mycket. Ja. Och han gick ju på när någon låg ner.
Ja, exakt. Det blev
då
liksom,
blåste han direkt.
Han lät inte det vara något närkampsspel. Man kan ju så här, objektivt säga liksom, att åt inget håll så blev det särskilt så sattes en bra nivå.
Nej, och det kändes som spelarna såg igenom det här. Att lägga mig ner så då får jag frisparken. Mm. Och det
var ju kanske den sämsta matchen, kan vi kanske slå fast, på väldigt länge. Alltså i många aspekter, både i spelmässigt såklart och prestationsmässigt, men även i liksom känsla och i... Det var höst.
Ja, det var kallt.
Ja, nej, men det var ett riktigt bottennapp.
Ja, det var tisdag
och det var 3000 pers.
Alltså. Det var två dåliga lag dessutom. Ja. Annars brukar det vara ett bra lag, ett mindre bra. Mm. Men det var två dåliga lag. Eller de är dålig form i alla fall.
Ja, men
eller
precis.
Dålig,
Jag var ju där, körde bil, körde inte själv men åkte bil, och på vägen hem då efter denna fantastiska föreställning så gick ju diskussionen varm om halvlek. Eller halvtid snarare. Och vi hade en lång diskussion, jag tyckte lite olika i bilen om... Jag tyckte, man kände efter första halvlek att det var läge för en så kallad hårtork. Mm. En rejäl utskällning, för jag upplevde det som att det var en inställningsfråga till viss del. Att det var liksom inte som att de var särskilt sugna på att spela. Det saknades det där liksom match-energin. Och då var diskussionen så här, Axel Kjell har ju otroligt många fördelar. Och alla känner till dem, tror jag, som lyssnar. Om han har ett lugn, han har en metodik, han har ett väldigt långsiktigt tänk i sitt tränarskap. Men har han förmågan att gå in och skälla ut efter noter? Så där som liksom närmast NHL-tränarna gör, tänker jag, går in och liksom låter ingen vara oberörd utan nästan uppklistrad på väggen. Vad tror ni?
Och som man tänker att Axeno gjorde ibland.
Det tänker man ju, precis. Till och med, det var uppe i diskussionen, han gjorde ju det även i den här
upptakt
allsvenskan. Och då vet man ju inte med Axeno om det också var så att säga för att, inom citationstecken, göra bra TV. som Johan är förtjust i, så att säga. Det kan man inte säga, men jag tror du har rätt. Axén gick nog in och lät spelarna veta ibland att de var liksom underpresterade brutalt.
För att han kände att det här är rätt sätt att motivera.
Ja, precis. Inte av ren ilska, utan att han kände att så här, det här kommer få dem att vakna. Men vad tror ni? Vad har Axel... Vi är nästan inne på källkritik
här. Ja, jag tänkte precis komma in på det. Är det punkter källkritik vi har?
Vi kan kalla den, spontan källkritik.
Jag ser ju framför mig Axel Kjell som att han snarare på ett... Jag tror inte att han går på liksom axenhårtorken och liksom skriker, ropar kapisch och liksom härjar. Men jag ser ju snarare Axel Kjell som att han vet vilka punkter han ska trycka på.
Mm. På vilket liksom är det då, smart i det här fallet? Liksom.
Nej, men kanske snarare, alltså kanske på ett lugnt sätt att säga liksom, ni får 15 minuter, händer ingenting, så kommer någon bytas, läs Åmo.
Mm.
Men kanske snarare liksom på ett smart, ja men tänk lite så här gudfadern på något sätt, att han liksom, han låter trevlig och lugn. Men innebörden av vad man säger är liksom tydlig.
Mm.
Det här är bara min teori.
Jag förstår. Jag försöker se det framför mig. Gudfadern.
Det blir många gissningar här. Men man, och det handlar väl om hur man uppfattar kanske honom som person och hans ledarskap. Men jag tänker att han också kör någon slags lite mer resonerande, att måla upp det här har vi ju kommit överens om, så här ska vi spela, det här har inte skett, och vad tänker ni om det här? Att det är mer liksom, han bjuder in.
Det är en gruppdiskussion. Så att
jag tänker, eller så blir min bild av.
Ja, men jag delar det. Han kan gå in där och säga så här, det här har vi bestämt i grupp inför säsongen eller för ett halvår sedan. Eller inför den här matchen. Det här ska vi göra. Tycker ni vi gör det?
Mm.
Och så är det, nej. Och då liksom, den grejen. Men då är frågan så här, är det en svaghet att inte gå in och säga... ta av sig jackan och säga att det här är det värsta jag sett i hela mitt liv, jag skäms för er där ute, ni borde skämmas för vad ni gör för de 3000 som kommit hit, nu får ni liksom pip gå ut där och visa vad ni spelar för.
Det är en bra fråga.
Jag kan tycka att det beror också på vilka spelare som finns i laget, om det är någon annan som tar den rollen istället. Jag tänker liksom, hade Nordin känns som en sån som skulle kunna liksom känna av att jag behöver gå in och som kapten kanske ta den. Alternativt Rogic känns också som en sån som skulle kunna liksom härja loss lite mer. Men det kanske inte säger så mycket. Det kanske inte spelar någon roll om Axel han har väl inte sagt till någon så här, kan du ta den rollen? Men jag kan tycka, om du ställer frågan så skulle jag nog säga att det kan vara en liten svaghet om man bara tänker på det, att kunna ta den den positionen. Så i rätt lägen så känns det som att det skulle behövas, som igår till exempel.
Mm. För det var ju uppenbart att det var något, tänkte jag, i och med det här bytet som skedde när Åmo gick ut och Sköld kom in. Då var det ju en period där i alla fall, 5-10 minuter, när liksom de faktiskt sprang och visade hjärta.
Mm.
Då kan man också ställa sig frågan så här, är det att Åmo går ut som gör att han har en liksom sänkande effekt? Då tänkte de andra spelarna så här, åh vad skönt, nu liksom visar vi. Eller var det att Axel hade sagt i halvlek att jag kommer byta ut er om ni inte presterar, och då fick alla lite så här, shit, nu är det nog faktiskt ändå dags. Vad tror ni?
Ja, men det är så svårt, det finns ju också ett motståndarlag som kan ha en under den perioden ha tappat positioner, spelat sämre, vilket gjorde att vi fick lite luft.
Det var en inställningsfråga, tycker jag. Det var liksom inte en taktisk fråga. Jag tyckte det kändes som att det var en känsla av att man tar de där sista löpningarna när man går in i den där duellen.
Ja, jag vet inte.
Mm. Det känns konstigt att Åmo skulle ha en sån liksom central påverkan på hela laget.
Ja, det känns nästan orimligt.
Ja.
Det kunde ha varit någon annan som Besara eller...
Ja, precis.
Men inte Åmo, va?
Var det sista vi såg av Åmo i ÖSK-tröjan? Vad tror ni?
Sista start den här säsongen, kanske.
Sista starten den här säsongen.
Ja, alltså startspelar. Det tror jag nästan.
Och Joel då?
Ja, men, ja, det tror jag också. Jag ser ju framför mig någon slags hägring av Göteborg i sista matchen här. Där det på något sätt skulle vara kul att se att Åmo får en... Det kanske står 0-0 länge. Om och byts in och gör någon slags liksom riktig sån trollerigubbe show som han kan göra. och slut i Göteborg så att de åker ut allsvenskan. Mm.
Så man får inte starta då utan han kommer in.
Ja, han kommer in. Mm. Så sista starten, det tror jag nog.
Det kan det ha varit. Mm. Mm. Ja, det kändes som att det fanns ett orosmoln runt han igår. Och särskilt där när bytet, när han lunkade ut långsamt och det stod 0-0.
Ja, han verkar ju inte vara helt nöjd heller.
Nej. Med bytet eller med sin insats?
Nej, med bytet känns det som. Det känns som att han och Daniel stod och diskuterade lite i efteråt.
Okej. Okay. Ja, spännande, såg inte jag. Ja, det var Sirius 0-0. Vi glömmer den matchen helt enkelt.
Lätt, nej, inte lätt glömd, men...
man glömmer den gärna.
Man glömmer den gärna.
Ja, så kan man säga. Lite senare så ska vi ju få en rolig intervju med den gamle och havet, Astrid Ajdarevic. Mm. Jag har ju varit i Aten för Gamla Träs räkning.
Stort.
Och hälsat på honom i en, som Malou von Sivers skulle sagt, en personlig intervju om livet där nere. Ja, vad roligt.
Ja, stort.
Ja. Men vi ska komma till den om ett tag, för först tänkte jag ta statistik.
Ja.
Jag gav ju dig ett uppdrag. Det är ju så att för förra säsongen instiftade vi den här bemärkelsedagen, skulle man kunna kalla den, heliga Hagges helgdag. Som alltså inträffar när det teoretiskt är klart att ÖSK inte åker ur eller ens behöver kvala.
Mm. Och det var där det började tisslades och tasslas om på matchen igår. Mm. Nu måste det vara nära, eller har det hänt, kom det till den här frågan.
Det var ju lite, jag måste bara, lite i pulsen, det tog sig upp till mig i pulsen av Hagge själv att... Ja. Att det var vi som hade tagit upp. Och han hade ju ändå kontakt med Erik Olsson.
Ja.
Som potentiell kock.
Just det. Så det I Millen Colin Erik.
Så det känns ju verkligen som att, så här, att det kan byggas upp till något riktigt stort.
Det börjar hända. Och det är väl också för att det börjar närma sig. Så kan man väl säga. Utan att, för vi ska ju få reda på faktiskt...
Ja, men så är det ju. Ju längre säsongen går, desto mer börjar närma sig.
Exakt så är det.
Nej, klokt.
Men man kan väl säga så här att det är 21 poäng kvar att spela för, va? Och min fråga till dig var ju egentligen, när kommer heliga Hagges helgdag inträffa? Mm. Och där finns det ju såklart svårigheter, men vad har du kommit fram till?
Ja, men det här är ju den enkla liksom definitionen, eller liksom mer om man ska räkna på det här, är ju det att det finns ett visst antal poäng kvar att spela om, och ligger vi mer än så många poäng över det laget som ligger på kvalplats, ja, då är vi klara.
Mm.
Det är ju den enkla varianten.
Mm.
Och inför Sirius-matchen, då hade ju vi, då var 24 poäng kvar att spela om.
Mm.
Och vi ligger ju bara 11 poäng för laget på kvarplats.
Just det.
Så då kan man ju lugnt konstatera att den har ju inte hänt.
11 poäng, då skulle det egentligen behöva vara 3 matcher kvar. Och nu är det väl 8 då, så att säga.
Ja, precis. Det börjar vi snacka där. Jag har gjort upp, det här kompliceras ju av att man kan inte bara räkna så rakt, för att de här lagen som ligger under oss, de kommer ju också möta varandra.
Just det.
Så
just
man kan ju inte tänka att de ska ta fullt i alla matcher, för de möter ju varandra.
Just det.
Så när jag gjorde en liten undersökning av det här, så var jag ju tvungen att kolla på vad har de för matcher kvar, hur ofta möter de varandra och hur skulle det, vad finns det för möjligheter? Så jag har målat upp 3 stycken scenarion här.
Just det. För jag tänker att scenarion är ju enormt många scenarion.
Ja, det är så sjukt många scenarion.
Man tänker ju att nu borde man ju snart, det är ju för falsiken oktober snart, nu måste man ju veta. Men det är otroligt många scenarion som kan hända.
Ja, så jag tänkte att jag måste ju dra några extremscenarion nästan.
Ja, just det.
Ja, så då har jag valt 3 stycken och då har jag döpt dem till, det första heter Träligt.
Ja, fin. Märkingsgrann.
Ja, och det andra heter Fischa.
Fischa?
Fischa? Ta det en gång till.
Ja. Fischa?
Mm. Vad betyder det då?
Ja,
mitt emellan?
Ja, kanske.
Ja, eller, kanske. Ja. Fischa.
Fischa, eller... Ja, vi får se.
Mm.
Mm. Och det sista heter Bradit.
Bradit?
Ja.
Det är ett bra scenario.
Det är ett bra scenario. Ja. Ja. Så jag tänker, Träligt, liksom, hur illa kan det gå?
Mm.
Och det här Fischa, ja, när kan det här hända? Vad liksom är lite mer troligt?
Mm.
Och det sista, Bradit, är liksom... Vad är det bästa? När kan Hagges,
i bästa fall,
heliga Hagges helgdag komma, om det går så bra som möjligt?
Just det. Spännande, bra.
Så att vi får någon slags, jag tänker vi måste ha någon, när kan det hända första gången? Eller när är det första datum som det verkligen ska hända?
Så i en situation där det kanske finns liksom på riktigt 150, 200, kanske mer scenarier, va?
Ja, men det finns ju inte så många speldatum kvar att, som det kan bli på.
Men det finns så många matcher som
det
kan...
Ja, det finns ju fantastiskt.
Ja, precis. Så att, men i det så har vi tre scenarion här. Ett bra, ett mittemellan, ett dåligt.
Ja. Ja. För jag bara nämna det här? Det här känns också som ett någon slags inrutat ÖSK-tänk.
Så fruktansvärt.
Att vi sitter och diskuterar om när kan vi potentiellt ha klarat kontrakt till nästa års allsvenskan.
Det är det som är så fint med hela Hagiseldagen.
Och vad man längtar efter det, att det bara får vara klart.
Det är inte andra, det är inte många andra klubbar som har samma diskussion. Nej, det tror jag inte.
Nej. Men det är också charmen.
Ja, det är med hela Hagiseldagen. Jag älskar det, jag vill inte säga något annat.
Men då ska vi börja med ett scenario då? Eller
ja,
vad
ska vi börja med träligt då?
Ja.
Ja, träligt att det går så illa.
Ja, det går riktigt illa.
Ja, går riktigt illa. Och hur illa kan det gå? Ja, vi kan ju fortfarande komma sist.
Ja, det är sjukt.
Det är ju sjukt. Vi har ju, efter Sirius-matchen har vi skrapat upp 30 poäng och det kan ju fortfarande gå så. Om de andra matcherna går fel, vi inte tar några mer poäng, vi kan komma sist i Allsvenskan.
För man brukar ju säga, när man har pratat lite om det innan, att alltså 30 poäng är någon slags gräns, att då klarar man sig kvar.
Brukar och det är väl utifrån den lite statiska analysen, att hur har det varit säsongerna innan, eller hur?
Ja, alltså, om vi tittar bakåt då, som jag brukar gilla att göra, typ de 10 senaste åren, så vad räcker 30 poäng till, kan man ju fundera på. Då är det faktiskt så att har man 30 poäng, det är tre lag de senaste 10 åren som har fått kvala trots att de har 30 poäng eller mer.
Ah, okay.
Ja, det är så då.
Förra året, Jönköping fick kvala, de hade 30 poäng.
Oj, oj, oj. Så och vi har 30 nu,
vi
efter,
har 30
Sirius.
Nu efter Sirius. Det finns. 2014 fick Gävle kvala på 32 poäng.
Oj, oj, oj.
Så vi behöver, man skulle kunna tro att man behöver några poäng till. Så det är ju det värsta scenariot. Det som gladde mig i denna undersökning var ju, Göteborg ligger ju efter oss. De kan ju också komma sist. Och de har ju ett riktigt illa spelschema på slutet. När de får möta både, de har kvar både AIK, Hammarby, Djurgården, Malmö och framförallt Örebro.
I sista omgången.
Ja, i sista omgången.
Ljuvmusik i
kan bli en
alltså, det här.
Alltså. Hur ser en sista match i blåvitt? De åker ut på
det vore grejer.
På Bern.
På
Åmål, två mål.
Ja. Ja, det vore fint. Ja,
det är träligt.
Det är träligt, det är skräckscenariot. Då går vi till Fischa. När kan det hända?
Allt träligt, det är liksom bara att så här, än så länge kan man inte ta upp någonting. Vi kan komma sist.
Ja, det är bara ett konstaterande. Det vill säga, den har inte inträffat än.
Nej. Just det.
Eller kanske aldrig kommer inträffa.
Nej, precis.
Träligt. Det finns ju det scenariot.
Träligt.
Ja, Fischa. Då tänkte jag så här, vad skulle hända om alla lagen, vi och de lagen efter oss, tog den snittpoängen de har tagit hittills?
Det här är bra.
Just det.
Var hamnar vi då? När kommer den här inträffa? Vi ligger ju före dem, så att tabellställningen skulle ju då i så fall bli densamma i slutet som den är nu. Så att vi skulle klara oss. Men när, vilken omgång skulle vi?
Just det, man bara spolar fram så att säga utifrån. Vad har vi för snittpoäng då?
Vi ligger på en snittpoäng på 1,3 poäng.
1,3.
Ja. Känns...
Per match.
Per match, ja.
Då kommer det här hända. Sirius matchen, det var omgång 23. Vi kommer då, Heliga Hagges helgdag kommer att inträffa den 1 november, omgång 27.
Då är det, alltså efter omgång 20, när vi har spelat match 27.
Ja.
Så att när det är två matcher kvar.
Nej, när det är tre matcher kvar.
Ja, just det.
28, 29, 30.
Just det, så räknar man ju.
Ja. Då kommer vi ha ungefär 35 poäng. Och då kommer Bromma pojkarna på kvalplats ha ungefär 23 poäng.
Utifrån sitt snitt.
Ja. Och det kommer bara vara 9 poäng kvar att spela om.
Just det.
Så de 23, de kan bara komma upp i 32, vi har 35, vi är safe.
Mm. Just det.
Så prälleboka 1 november.
Ja.
Kanske man kan göra nu.
Ja, det är många datum man får prällboka kan jag säga. Men...
men det där är ju ett rimligt scenario.
Det är ett högst rimligt scenario.
Men det är också lite chockerande att det faktiskt är hela oktober. Innan man faktiskt borde börja sätta sig på tabellen och räkna.
Ja, det är ju faktiskt chockerande.
För nog... Och då har du alltså räknat med alla lag under oss.
Ja.
Tagit deras snittpoäng.
Ja.
Kommer det hända något mer?
Nej, det kommer det ju inte.
Nej. Utan de ligger ju som de ligger i tabellen.
Ja, vi kommer komma före Göteborg då också. Men vi kommer...
Ja. Ja, spännande. Vad sa vi? 27. Omgång 27. Efter omgång 27.
Ja.
Vad har vi då? Vet vilken match det är? Vi har...
Det kan jag inte svara på.
Nej, vi har väl några hemmamatcher kvar. Vi har Djurgården hemma, va? Och kan, ja, det varit någon, kan det vara någon av dem? Vi har, ja, Trellet nu. Vi har bara tre kvar, tror jag. Tror vi
tre hemmamatcher kvar.
Trellet, Djurgården och Blåvitt.
Var det någon efter Trelleborg, tror jag?
Ja, eller så är det någon bortamatch då. Men där, ja, någonstans. Mm. Mm. Ja, spännande. Det är ju det troliga. Så då väntar vi en,
ja,
månad till.
Ja, troligt.
Men vi kör.
Troligt. Ja, det är troligt. Ja. Alltså, jag har ju ett annat lite troligt scenario, mm, som jag har som en liten bubblare.
Ska, aha, spännande. Jag, ska jag lägga, ja, in det, den nu? Den, för den ligger i den. Den ligger som, ja, vid sidan av det här.
Ja, lite. Mm. Alltså, mm. De närmaste matcherna som kommer här, det är ju, vi har ju Trelleborg hemma, mm, och så har vi AIK borta, mm, och så har vi Dalkurd hemma.
Mm. Nej, borta, va?
Borta, säger,
ja,
du?
Ja, borta tror jag.
Ja. Mm. Då är det så, det är inte orimligt att tänka att vi tar både Trelleborg? Vad är det för det?
I kuppen, va?
Ja. Att vi tar både Trelleborg och Dalkurd.
Ja, nej, det är inte,
och däremellan har vi AIK, och det är inte orimligt att vi förlorar mot AIK.
Nej, nej, nej. 6 poäng.
Det är 6 poäng. Då kommer vi hamna på 36 poäng.
Mm.
Det kommer vara 4 omgångar kvar. Det är 12 poäng att spela om. Så det betyder att inget lag får komma upp i mer än 24 poäng på kvarplats.
Mm.
Och med tanke på att Brommapojkarna nu ligger på 19 poäng.
Just det.
Så det är, och detta kommer ske redan den 21 oktober.
Mm. Just det.
Det här tror jag nästan är ett mer mitt lilla ändå optimistiska, ja, närkinghjärta.
Troligt men med lite optimism. Ja. Eller nej, så här, pessimistiskt men med lite optimism.
Kan, ja, det vara Visha med frågan?
Ja.
Mm. Ja. Ja, jag förstår.
Så det kan ske innan, ja, 1 november, alltså.
För att vi så att säga har 2 inom lättare matcher då, ja, de kommande 3.
Men har man nu sett de här senaste matcherna, ja, för oss, så är det ju oavgjort som gäller, ja, om vi är lyckliga.
Ja. 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 Så prälla 21 oktober och, ja, 1 november då.
Ja. Men då kommer vi till Bradit då.
Ja, Bradit. Mm.
Sista, om det nu går så bra som möjligt, mm, när ska man boka Joels restaurangbesök då? Mm.
Ja. Mm. Ja.
Och det som skulle kunna hända, det är ju att vi vinner här hemma mot Trelleborg. Vi vinner borta mot AIK. Mm. Går upp på 36 poäng. Det här kommer ske den 7 oktober.
Just det.
Det är ganska snart.
Mm. Det är jättesnart. Det är ju närmast om en vecka.
Ja, det är ju fantastiskt många omgångar kvar att spela då. Det är 5 omgångar kvar, det vill säga det finns 15 poäng, mm, som man kan
spela om
efter det. Det betyder att det laget kommer på kvalplats får bara ligga 15 poäng efter oss.
Mm.
Det vill säga vi har 36 poäng, de får bara ha 21 poäng. Trelleborg kommer redan vara bortspelade då, mm, så de behöver inte tänka på. Så det handlar ju om att 2 av de här lagen som ligger med där nere, Sirius, Brommapojkarna och Dalkurd, ingen av dem får komma över 21 poäng. Ja. Och då kan man ju, ja, då kan man ju titta, Sirius har 19 poäng så, och de har redan spelat den här omgången, så de får max ta 2 poäng och de ska möta Norrköping, Elfsborg.
Mm. Kan bli någon. Kan bli någon.
Kan bli en. Ja. Det är inte, ja. Brommapojkarna får ta max 2 poäng de på de här matcherna. Östersund, Kalmar, Hammarby.
Mm. Ja, det blir
det tufft.
Det blir noll.
Det tror jag.
Det kan bli noll. Ja. Och Dalkurd måste vinna 3 matcher. Alla 3 matcherna som de har fram till den här omgången, de har Trelleborg, AIK och Östersund. Det händer ju inte.
Det händer inte.
Nej. Så 2 av de här 3 måste liksom ligga på kvalstreck eller under. Mm. Det här känns ju, men då, det här hänger ju på att vi vinner mot AIK.
Ja, framförallt så att säga. Mm. Ja. Eller det hänger ju på de andra också, men det är det som är den lilla, det ganska stora frågetecknet, ja, kanske till och med.
Ja. Men jag skulle vilja påstå att vinner vi mot AIK så är det ganska stor chans att Heliga Hagges helgdag inträffar den 7 oktober.
Ja, just det. Där kan man säga att det ligger i våra händer. För att när du läste de lagen under oss matchprogram, så kändes, ja, det kändes ju inte otroligt att de kommer torska eller ta 1 poäng i de där.
Nej.
Däremot att vi ska ta 9 här. Ja. De 3 kommande är ju lite svårare.
Ja, ja. Ja, men tittar man på Trelleborg, de har ju tagit ungefär 0,6 poäng per match. Mm. Så, ja, de tar ju inte mycket poäng.
Nej.
Och de har inte en gryende form.
Men då ska vi sammanfatta här.
Ja.
Att vi hade först bara konstaterande att vi kan fortfarande komma sist.
Ja,
det är tungt alltså.
Mm, träligt. Sen har vi mitten då som är lite det troliga, om vi bara jobbar liksom med en helt egentligen exkluderar begreppet form,
mm,
och bara går för snittet vad man har tagit poäng.
Ja.
Då kommer vi landa i 1 november.
Ja. Det känns som ett bra datum.
Mm, det känns som ett bra
match,
datum.
Omgång 27. Ja. Efter omgång 27.
Ja.
Mm. Och med det bra, som här var inne då, och som inte kändes helt, det fanns ju en mellankategori där, va?
Ja,
som att är... vi så att säga inte vann mot AIK, men slog...
Ja, som, då blir det omgång 26.
Ja, just det. Ja. Men det är riktigt bra. Då om vi till och med vill ha tre.
Då är vi på omgång 25.
Så det är det absolut tidigaste.
Ja, som Hagges heliga helgdag kan inträffa.
Och omgång 25, vad hade vi för datum?
Då kan jag berätta för dig att det är typ den 7 oktober.
Om en vecka i princip. Mm. Eller? Är inte det? Jo, AIK nästa söndag, är inte det?
Ja, en och en halv.
En och en halv, just det. Det är, ja, en och en halv.
Det är
det. Ja, det gäller att börja se över inköpslistan.
Nu är det dags att börja titta på tabellen och börja fundera.
Och det här tycker man ju ska vara tändvätska till spelarna, så att de inte gör en till Sirius-match.
Nej.
Att vi ska fäta Wallenberg.
Ja, ja. Hagge, det kan de väl tycka.
Jag måste bara säga, tack för den här statistiken.
Ja.
Det här, kommer den här läggas ut? Finns den i ett överskådligt
svar?
Diagram?
Nej, just nu.
Nej. Kan det bli, eller?
Kan bli, om ni önskar så.
Ja. Men det kanske är svårt då. Det är mycket i huvudet, så att säga.
Ja, det är mycket...
Ja, jag förstår. Då lägger vi inte ut
det. Nej,
då får man lyssna.
Ja, man får lyssna och skriva upp själv.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Så, då ska vi bege oss till Grekland.
Mm.
Hör ni, spännande va?
Ja, verkligen.
Mm. Jag var ju där då på Gamla Träs räkning och eftersom vi har ju en stabil likviditet, så att jag hann även med en vecka först på lite...
Vi har ju lagt liksom, alla våra poddpengar på den här resan.
Ja, jag har också undersöka en grekisk ö och vara runt där och liksom ladda upp och skriva frågor och verkligen gå in i mig själv för att hitta liksom rätt ton och sådär.
Men känna in miljön.
Ja,
men det är
precis.
Det är som en författare som åker iväg på skrivarresor.
Ja, liksom, lite
att
man så.
Att tid och förberedelse.
Ja, men precis. Så det här skedde ju då på liksom efter... den skedde ju så att säga i helgen som var här, alltså vilket blir förra helgen när man lyssnar här. Och jag vill bara innan intervjun säga att det var en fantastiskt trevlig upplevelse att komma ut till den här, som man kommer höra, lite finare förorten, och otroligt gästvänlig Astrid Ajdarevic tog emot tillsammans med sin underbara fru och underbara hund. Så var det.
Vi sitter i ett område lite utanför Aten som heter Glyfada. Ett område som ligger precis vid havet. Lite finare, lite lugnare, lite mer familjevänligt. Så det är där vi sitter.
Du kallade det för Atens Lidingö förut. Är det där?
Nej, men det är väl... ett område som där det är lite större hus och lite större lägenheter, och som jag sa tidigare, lite lugnare, lite bortom alla supportrar som finns i Aten. Så att där man kan få vara lite i fred.
Det är jobbigt för dig att bo, liksom, gå på stan här, sa du innan. Liksom. Det finns en otroligt stark fankultur och de känner igen spelarna och man är påpassad.
Nej, alltså, jobbigt är det inte, men man kan men du ska förvänta dig att det kommer komma fram folk om du går på stan. Speciellt om de är AIK-fans. Det är jätteroligt. Det är fantastiskt för att det är inte varje dag det sker efter när karriären är slut. Så att man måste passa på och njuta av det och ta in allting och försöka ge så mycket glädje som möjligt till alla andra. Så att det är roligt, men jag har varit på stan 4 gånger tror jag sedan jag kommit hit.
In i Aten alltså? Ja. För det här, nu är vi kanske en halvtimme utanför.
Ja, men vi har ju allting här. Vi har shopping och vi har restauranger, vi har havet. Så att det är inte ofta... Ska jag vara helt ärlig, man pallar inte åka in. Så att det är bara om man har lite gäster eller familjen kommer över och de vill se något annat. Och då kanske man åker in. Men annars så är det väldigt, väldigt sällan vi är inne.
Det bor mycket fotbollsspelare här i området, sa du?
Ja.
Det är från alla klubbar?
Ja, de flesta bor ju här. De bor ju här. Glifada, Vula Agmeni. Det är tre områden som är lite lugnare, lite finare, lite bättre. Nu låter man jävligt brättig, men det är bara så där.
Du har tränat precis också, va?
Ja, jag kom precis.
Gick det bra?
Det var lugnt. Det var lugnt. Lugn träning nu, 2 dagar innan match. Så det är skönt att få komma igång. Jag har varit lite småskadad nu de senaste veckorna, men nu i typ 10 dagar, 2 veckor har jag kört för fullt och det känns bra igen.
Vad har du känt, eller vad har det varit?
Jag har haft lite problem med ljumske. Skjutit för mycket. Nej, men det är bättre nu, sen klart. Det var inte säkert om jag skulle vara kvar eller inte, men nu blev det så att jag blev kvar. Så det känns bra.
Tänkte vi kommer till det där med framtiden och situationen och sådär. Men för de som lyssnar där hemma då, i Örebro, berätta lite om grekiska ligan. Många har ju säkert koll på topplagen, tänker jag, och känner till ett par av dem och sådär. Men hur är den liga? Hur är det att spela i Grekland?
Alltså, det är en liga där du har en 6-7 lag som är riktigt bra och resten är väl bra allsvensk klass på. Det är speciellt att spela i Grekland för att när du inte möter de här stora lagen, då åker du på bortamatcher och spelar på lite mindre arenor och det är fanatiska människor som är där och du kommer till områden där folk gör allt för att vinna mot storklubbarna. Så de fyller arenorna och det är nästan lite hatiskt för att det är Atenklubbarna och PAOK. Sen finns det inget mer. Och det, så det alltid har varit.
Och AIK då, i den bemärkelsen så att säga, är det en klubb man extra gärna slår tvålar till eller?
Ja, alltså AIK är ju historiskt sett så är de bland de största här med Olympiakos och Panathinaikos. Så att det är klart, var du än åker så finns det många som är emot oss, men vi har väldigt mycket fans också var vi än åker. Jag tror vi snittar 1 000-2 000 på bortamatcherna alltid.
Vad är det för fans? Vad karaktäriserar de? Vet du det? Eller vad de liksom, vad är det för kultur?
De är ju folkets lag. De är ju de här lite mer, hur ska man säga, lite mer fattigare folket.
Arbetarklubben.
Så det är väl det som symboliserar AIK, att det ska jobbas hårt och det är från ett område som heter Philadelphia i Aten. Och det är där den nya arenan ska byggas nu också på grund av folket, bara för folket. Så att de visar mycket känslor, de är väldigt passionerade, väldigt engagerade, och när det går bra så är det fantastiskt och när det går dåligt då
får man
då får du reda på det.
Men hur många är det på matcherna hemma?
Grejen är den att vi spelar ju på Oaka, vilket är olympiska arenan. Och den tar ju 80 000. Men vi snittar den 20 000, 25 20. Sen när det är de här stora matcherna, då kan det gå upp mot 70, 60, 70.
Precis, det är Champions League när det drog igång torsk mot Ajax, men när ni liksom spelar Champions League, kommer man upp i 70 000 då, eller?
Jag tror det blir fullt alla tre matcher, det blir det. Okay. Så att det blir nog fullsatt. Mm. Så att de har väntat på det här länge, och förra året så vann vi ligan efter 24 år. Så att det var en häftig upplevelse att få gå på gatorna. Jag tror det var, de sa att det var 120 000 människor som väntade på oss på gatorna när vi gick igenom den här kortegen då. Så det var en riktigt, riktigt häftig känsla faktiskt. Det var något av det vanliga. Jag tror ingen någonsin kommer få gå igenom det jag har gått igenom här. Och se 120 000 människor, det där var något extra.
Just för att det var så länge sedan det hade skett, det fanns en sån längtan.
Det har varit sån rivalitet mellan AIK och Olympiakos, speciellt Olympiakos. Och de har ju vunnit, 12 senaste åren tror jag. Folk har varit trötta på det. Och speciellt på det sättet vi vann förra året, med tanke på att vi var både i Europa League, vi gick till final i cupen och vi hade i ligan, så vi spelade ju flest matcher utav allihopa. Och att vi vann på det ligan, tänkte vi hade över 45 matcher tror jag förra året. Det är mycket matcher på en säsong. Så att det var en liksom, det var en till slut, det var en skön känsla. Man var nästan utmattad. Allt från resor till hotell och hemma med press, och du leder med några poäng och du måste vinna mot småklubbarna, och du kanske tappar någon poäng mot någon liten klubb som du bara ska vinna enkelt egentligen. Så att det var bara en stor lättnad, och sen efter det så var det bara fest. Så att det var en otrolig upplevelse.
Hur festar man i Aten när man vinner guld med AIK efter alla år och med allt folk?
Alltså, grejen är den att jag kommer inte ihåg så mycket.
Men hade ni liksom uppstyrt den?
Nej, alltså klubben löser ju allting, och vi hade ju väldigt många i laget som är från Aten, och de har koll på allting, och sen så var folk så glada för våran skull också, så att Vi hade inte tid för att gå runt till varenda ställe som vi blev bjudna till, utan vi tog det vi tyckte kändes bra, och vi gick ut efter det.
Men var det förra året det var den här incidenten? Var det Pauks ägare, va, som
exakt
brakade in på planen med vad som sades var en pistol? Jag vet inte om något mer har hänt i det där, de vet. Men liksom, det var ju det, på ett sätt, för svenskt så symboliserade det där på något sätt hur man ser till viss del på grekiska ligan. Det är liksom kaosaktig miljö och kaosaktig fotbollskultur.
Ja, alltså, det är kaosaktigt. Mm. Det är det verkligen. För att folk, det är dag till dag här. Du kan vara bäst ena dagen och sämst andra dagen. Och det som hände förra året, jag menar, tv-bilderna visar tydligt att han går in med en pistol. Sen om man glömde den eller inte, det vet jag inte. Men du kan inte komma undan det där. Nej. Utan det var rätt så dumt gjort utav honom, och jag tror att han ångrade det.
Men vad hände sen? För jag minns bara att det sa så att förbundet, eller regeringen, sa att de skulle pausa ligan.
Den pausades ju i nästan 3 veckor.
Ja, det var så.
Så att vi tränade bara i 3 veckor. Sen så fick de sina minuspoäng. Men jag tror inte det hade spelat någon roll. Vi hade vunnit ändå. Mm. För vi var så långt före. Men det var dumt av honom. Så att det är kaos. Det är mycket känslor. Och mycket politik. Och lite korrupt. Det har en charm i det också, självklart, men det får inte gå över styr. Mm. Och det är det gör här ibland. Men man är härdad nu. När det händer så är det som ingenting. När man kom hit i början, då var det liksom, wow, shit, vad fan är det här? Men nu så är det liksom, man är van.
Hur är träningen här? Är det högt tempo och intensivt, eller är det lugnare för att det är mycket matcher? Ni tränar sent här bara? Som att idag har du tränat nu för att det är så varmt.
Så varmt. Jag tror vi kommer börja träna på förmiddagarna nu i närmaste 2 veckorna, tror jag. Men det är för varmt, det går inte att träna på morgonen här. För nu senaste 3-4 månaderna har varit 40 grader upp mot 40 grader, det går inte. Mm. Så det är därför de har valt att träna så här sent. Då är det lite kyligare, lite bättre, lite skönare.
Men är det som hemma i Sverige? Är det träning, är det någon ledig dag i veckan? Och sen är det en matchdag, och sen är det en träning om dagen? Eller hur ser en typisk dag ut?
om ÖSK hade varit i Europa League och Champions League så kanske det inte hade varit så, men nu är det inte så, utan vi är ju med i 3 tävlingar i år också, och det är väldigt sällan du får några lediga dagar. Det är bara om det är någon ledighet eller någon landslagsuppehåll eller någonting sånt, det är då du får ledighet. Annars just nu så jag vet inte när det var senast vi hade ledigt faktiskt. Jo, senast du landslagsuppehåll. Mm. Men innan det så var det väldigt länge sedan. Så det är inte ofta du får ledigt. För att du reser, du åker alltid, oavsett om det är hemma eller borta, en dag innan match på hotell. Mm. Hemma hotell, borta hotell. Spelar Champions League, du flyger till andra länder, andra städer. Så att väldigt sällan det är ledigt faktiskt.
Hemma hotell, så även när ni spelar hemma bor ni på hotell?
Så vi tränar vi 6 på eftermiddagen och så går vi direkt från träningen till hotellet. Så vi har vårt egna hotell som vi bor på.
Du har gift dig också. Det känns som livet är ganska bra.
Ja, man har blivit en riktig Svensson. Det är bara en Volvo som saknas nu.
Ja, vad har du för bil?
Nej, vi kör med klubbbilen person. Så att nej, men allting flyter på. Familjesituationen har ändrats, allt går som planerat, vi trivs bra, tjejen trivs bra, eller frun trivs bra, familjen kommer över rätt så ofta och hälsar på, nära och kära vänner, så att jag är inte bråttom någonstans, jag kan vara kvar här ett år till utan stress. Jag har sagt det och har alltid sagt det, att jag kommer inte välja någonting bara för att stressa iväg, utan jag kommer välja någonting för att det känns rätt. Sen om det är Sverige eller något annat land, det vet jag inte, men jag har en helt annan harmoni i livet nu än vad jag hade för första gången jag var i Örebro. Men då var jag väldigt ung också. Senast jag var i Örebro så kände jag mig otrolig också. Jag var stark både på plan och utanför plan. Så att jag stressar inte iväg lika mycket som förut, utan jag tar det som det kommer. Jag vet att någon gång kommer det gå bra, någon gång kommer det gå dåligt. Det är livets gång, så att det är ingenting mer med det.
Men du gifter dig ju i somras. Alla som, jag misstänker att många av SKR följer dig på Instagram. Ja. Då fick man ju en liten inblick. Det var ett saftigt och såg ut som ett väldigt härligt bröllop.
Ja, nej, det var bra. Mycket folk. Många vänner från Sverige och andra vänner som jag har spelat med utomlands som dök upp, så att det var riktigt roligt, och det blev det bröllopet som vi ville ha, drömbröllopet. Och sen är man lycklig lottad att man fick dela det med den här frun som jag har nu, så att nej, men jag har det bra och jag mår bra, så att det är det viktigaste.
Det som man kan slås av då när du man sitter här, allt är fint och det känns som att livet funkar väldigt bra, men det som är baksidan är väl någonstans att när man kollar nu så den här hösten har det inte blivit så mycket speltid, inte så mycket bänktid ens, till skillnad från våren när du ändå spelade en hel del och var med. Vad är det som har hänt?
Nej, alltså jag var ju på väg bort nu i somras och vi hade kommit överens om att jag ska lämna. Men som jag sa att jag inte kommer lämna bara för att lämna, utan då kommer jag välja någonting som passar mig bäst. Och
mamma ringer.
Och hennes mamma ringer. Och det dyker inte upp det som jag ville ha.
Men då vi kommer till det. Ja. Jag avvaktar lite med. Ja. För det är framtiden, eller det är spännande också. Ja. Men vad är det som har hänt i klubben liksom?
Nej, ingenting. De förväntade ju sig att jag skulle lämna. Och då sa jag det till dem att jag inte kommer lämna om det inte kommer någonting bra och konkret. Och sen så gillade de inte det riktigt, det svaret. För de förväntade sig att jag skulle dra oavsett. Och jag är inte den som bara flyr från någonting, utan jag sa till dem att jag har inte bråttom någonstans. Jag vet vilken spelare jag är. Och tränaren vill ju ha kvar mig. Men grejen var det hade kommit in en ny sportchef. Och han hade sina idéer. Och han har tagit in sina spelare. Och ville ta in fler spelare. Och
I hans ögon är jag en börda ekonomiskt. Så han försöker ju underlätta för sig själv och ta bort en lön, en lönespelare, och han lyckades inte med det. Så att, men allting är okej nu. Nu är transfern stängd och det finns ingenting vi kan göra. Och det enda de kan göra är att utnyttja mig så mycket som möjligt när de behöver det.
Så du tror att du kommer få speltid och att
ja,
den här, så att säga, det var en slags markering från klubben, tolkar du det så?
Ja, det, jag tror att jag kommer göra det. De vet om att jag är en tillräckligt bra spelare för att spela här. Men de ville någonting annat, och vilket är förståeligt. Men jag vill också ha det på mitt sätt. Jag har ett år kvar. Mitt kontrakt går ut i sommar. Och jag kan lämna i januari. Jag kan lämna i sommar. Så det är jag som bestämmer helt och hållet när det händer. Och som jag sa innan, jag har inte bråttom någonstans. Om det är Sverige eller om det är Kina eller USA eller Spanien eller vad det nu är. Jag kan välja vad jag vill. Utan jag kommer göra det utifrån att det känns bra för mig och min familj och för min fotbollskarriär. Jag kommer inte välja något bara för att jag skiter i det här nu. Jag bara tar det för att ta det. Nej, absolut inte.
Men vad var Daniel Maestorius roll då i det här också? För att han var ju sportchef här, som ju säkert många känner till namnet sådär. Men jag har inte riktigt klart med för mig kronologin. Gick, när var det han gick? Eller lämnade?
Han gick... Ja, vad du. Han gick... Han gick nästan för ett år sedan. Ja. Mm. Ja.
För han var väl en bidragande orsak till att du hamnade här, misstänker
jag? Ja, absolut. Ja. Han och Morais. För det var ju Morais som var tränare här. Mm. Han som var jag syriska förut i Sverige. Och de hörde av sig till mig och då när jag var i ÖSK. Och det var ju efter säsongen, efter OS då. Så jag var ju på semester och jag visste inte vad som skulle ske med mig riktigt. Och jag var på semester och de ringde mig och de sa att de ville få in mig till januari. Men då hade jag redan varit på semester nästan en månad. Och jag var inte tränad och ingenting. Och de sa att det spelar ingen roll, vi vill bara få det klart i januari. För jag kunde inte skriva på innan januari. Så jag kom ju hit och tränade på själv och kom i form lagom till januari. Och sen så började jag spela. Gjorde klart det där och... Så att det var ju på grund av de två som jag först och främst kom till AIK.
Och när de har lämnat så att säga, så har det blivit en annan...
Nej, jag har ju spelat med dem. Jag har ju haft en, två, tre tränare nu.
Mm.
Så att jag har ju spelat med de två första tränarna. Mm. Både Morais och Jimenez. Rätt så mycket. Och den här tränaren som har kommit till nu, han är jättebra tränare, jätteduktig. Jag har ingenting illa att säga om honom. Mm. Hade han varit dålig så hade jag sagt det också. För att jag står för vad jag säger och jag kommer alltid göra det. Men jag tycker han är en bra tränare. Jag spelar inte. Jag behöver inte säga att han är en bra tränare. Men han är en bra tränare. Det har väl inte så mycket fotboll att göra med varför jag inte spelar just nu. Utan det är mest utanför fotbollen.
Men har du och den här sportchefen snackat om det liksom? Eller hur funkar det? Har ni liksom rätt ut eller?
Han försöker ju markera mer att okej, det är jag som bestämmer. Och om jag säger att du ska dra så ska du dra. Men han fattar ju inte att det funkar inte så i fotbollsvärlden. Utan när du har skrivit kontrakt med någon så får du respektera kontraktet. Antingen så respekterar du det eller så betalar du ut spelaren. Mm. Svårare är det inte. Och de trodde att jag skulle gå gratis. Funkar inte så. Så att han gjorde sig tuff och då var jag tvungen att spela ännu tuffare tillbaks.
Krävs lite mod för det där.
Jag är van.
Mm.
10 år utomlands.
Mm.
Det är så det funkar. Så att... nej men det... Jag satt i en bra situation för att jag hade inte bråttom. Jag kunde ha kommit hem till Sverige. Jag kunde ha spelat i Allsvenskan, men jag ville inte. Jag ville vara kvar här och kämpa och visa att jag är en bra fotbollsspelare. Och nu visar det sig att sakta men säkert så vill de ta tillbaka mig.
Jag misstänker att du har ett bra kontrakt.
Jag är nöjd.
Mm.
Jag är nöjd.
Hur bra är det?
Nej, men...
Jag sa det till min tjej förut. Jag har ingen aning om att tjäna Grekland eller sådär. Men
alltså...
Sätt det i relation till ett bra allsvensk kontrakt. Du som ändå har viss insyn.
Det är inte... Alltså... Det är ett bra kontrakt. Jag har det bra ställt. Jag tjänar inte massa med miljoner. Men jag har det bra. Jag har tjänat mer förut. Men jag har det bra.
Är det tuff konkurrens? Det är en annan del av det där så att säga. Det, även om det kan vara viss politik bakom det, så det är också ett bra lag som spelar Champions League nu och som...
Ja, alltså. Vi spelar Champions League i år. Vi spelar Europa League förra året. Vi vann ligan förra året. Jag har varit i 2 cupfinaler. Så att... det är inte vilket lag som helst man har kommit till, utan... som jag sa innan, när du har 120 000 som väntar på dig på gatorna när du har vunnit ligan, det säger mycket om klubben. Det är som att hela Örebro kommer ut och bär fram ÖSK längs med gatorna på Rudbecksgatan. Så att
det är hårt tryck och hög konkurrens.
Det är stor konkurrens, det är duktiga spelare från hela världen, men vill man utvecklas, vill man bli bättre, så är det som krävs.
Tänkte vi ska snacka lite om brorsan i ÖSK.
Ja.
Följer du ÖSK något?
Jag följer varje steg.
Är det så?
Ja, absolut. Absolut. Jag hade gjort det även om brorsan inte var där. Så att, men jag följer varje steg.
Följer du, nu blev jag så nyfiken, följer du hela allsvenskan? Jag eller kollar ÖSK som... just? Eller?
Nej, jag följer ÖSK, men jag kollar andra klubbar också. Mm. När jag inte har något att göra så kollar jag på allsvenskarna. Det är...
Och ser du alla ÖSKs matcher?
Jag har sett de flesta i år. Mm. Jag har sett de flesta år. Så att,
vad tycker du då?
Vi började, eller vi.
ÖSK, jag gillar inte säga vi.
Nej, men... jättebra start. Sen så... kom det en liten dipp. Vilket... kanske är normalt. För att någon gång måste man få en dipp. Kanske inte så stor dock. Jag trodde inte den skulle bli så stor. Men det blev en stor. Men nu på senare tid så har det gått bättre igen. Men man måste komma ihåg. Det är en ny tränare. Mycket nya spelare. Ny idé. Det är mycket nytt i ÖSK.
Känner du Axel?
Om jag känner Axel?
Ja, alltså, vad har ni för relation?
Ja, alltså, jag känner Axel väl. Så att han måste få igenom sina idéer. Han måste... sätta sin prägel på truppen och hur han vill ha det. Sen klart, han måste få sina spelare som han vill ha. Annars går det inte.
Tror han sitter för mycket med en Axén trupp för att få spela den fotboll han vill? Eller vad?
Jag vet inte hur många som är kvar sen Axén faktiskt. Jag tror inte det är så många.
Ja, det är ett par ändå. Almebäck är kvar.
Lahir, men det är många nya också.
Lahir, Nordin.
Många nya. Ja. Det här, de spelarna som du nämner, det är ju sådana spelare som kan anpassa sig till väldigt mycket. Det är inga problemspelare om man säger så. Det är inga sådana som men han är bara en högerytter, utan det är ju spelare som är duktiga spelare som har kvalitet som höjer vilket lag som helst. Så att jag tror det måste få ta lite tid. Sen hur mycket tid det vet jag inte, men för att vara en första säsong så är det ändå okej. Okej, ingenting mer. För att de har lagt en vision om att vara en topp 5 klubb närmaste åren, och om man har lagt den visionen, då måste man stå för också. Men Axel måste få hjälp med sin ledarstab, med att få in spelare, och bra spelare kostar. Så att det gäller för Örebro stad och stå bakom ÖSK. Allt från sponsorer till allt. Alla människor som är här inne till ÖSK. Och det är tufft, det är inte lätt. Så att Axel, Sjölmark och Simon, de har mycket jobb framför sig. Men det är bra människor som är i klubben.
Vilka har kontakt med av spelarna idag? Så där på hyfsat daglig basis, eller i alla fall en vecka. Du och Nordin är tajta, va?
Nej, men jag och Nordin, vi pratar ju rätt så ofta. Sen snackar jag någon gång med Nahir, med brorsan självklart. Så det är några stycken jag har lite kontakt med, men mest med brorsan och Nordin.
Och sen har Råp blivit en bra vän, har jag förstått, från tiden i ÖSK och sådär.
Jag har ju stött på Rob under alla mina år i Allsvenskan och mött honom och fightats med honom, och sen så spelade vi ihop och vi blev bra vänner. Vi var ju en trio där, jag, Rob och Nordin. Vi hängde ju rätt så ofta. Så att han är ju Sirius nu, och
Så att vi har en Snapchat-grupp där vi triggar varandra ibland när de ska möta varandra och såna här grejer.
Du ropar Norge.
Ja.
Det blir spännande på tisdag nästa vecka.
Det ska bli nice.
Ja.
Så att, nej men det är kul.
Vilka håller du på då? ÖSK mot Sirius?
ÖSK.
Ja, det är så.
Ja. Ja, absolut. Råp hade förstått. Så att, nej men, självklart ÖSK. Men jag vill att Sirius ska hålla sig kvar alltså.
Men du, brorsan då? Hur mycket har du följt och vad tror du om framtiden? Och jag tror många supportrar tycker att nu liksom börjar det bli dags att betala tillbaka på något sätt ett långt kontrakt. Och även om det har varit ungt och det har varit liksom såklart under på något sätt ett kontrakt som ju hade som en klausul att så här, vi testar och du är ung men vi vill ändå pröva.
Alltså grejen är den att när han kom till ÖSK så självklart han har mitt efternamn. Men jag skulle vilja ha honom för att han var bra. Det var inte på grund av mig. Jag tror inte det finns någonstans i världen där folk tar någon bara för att man är släkt. Utan han är en talang. Han är ung. Han är en utvecklingsbar spelare. Sen för mig är det inte mycket att gå in på varför han inte spelar eller varför han spelar eller varför han inte är på bänken. Utan det är hans fotbollskarriär. Jag är inte tränare. Jag är inte hans pappa. Det enda jag kan ge honom är råd på hur han ska bete sig, på hur det är att vara en fotbollsspelare och bo utanför hemmet Falkenberg. Jag kan inte göra mer. Jag kan inte spela åt honom. Jag kan inte vara honom. Så för honom gäller det att hitta sin identitet, vilket han kommer göra, för att han har samma huvud som mig. Han vill mycket. Han är väldigt talang. Han har kvaliteter som inte jag har. Han är snabb. Han är ettrig, kvick, teknik. Men han måste hitta ett sätt att visa det. Och det kommer han göra. Om det är ÖSK eller någon annanstans, det vet jag inte. Jag hoppas att det blir ÖSK. Men han har några år kvar på sitt kontrakt så att det är inte bråttom någonstans. Men klart, han vill spela och han vill visa framfötterna. Men det är svårt när man inte får visa upp sig i A-lagssammanhang. Det är lätt att spela de här kupperna och B-lagsmatcherna. Det är inte samma. Men jag har alltid sagt till honom. Du måste först vara bäst i B-laget för att ta klivet i A-laget. Sen när du är bäst i B-laget, då kanske du kommer att spela i A-laget. Och hans jobb är att fortsätta utvecklas. Han går nu från att vara en valp till en man. Han blir nu snart 21. Så att det är dags för honom att ta de här kliven. Så att han är ÖSK på grund av sig själv. Inte på grund av mig. Inte på grund av någon annan. Det var Axén och Magnus Sköldman som värvade honom. Ingen annan.
Är du stolt över att han är där ändå?
Jättestolt. Jag har fått spela med honom. Han är i en klubb där jag har spelat. Han fortsätter att bära fram vårat efternamn. Min farsa spelade, jag har spelat, han spelar. Så att det är ändå speciellt. Och att få göra det i en klubb där jag har gjort väldigt mycket bra. Och som jag har känslor för. Jag är inte från Örebro, men jag har haft fantastiska tider där. Både första sessionen och andra sessionen. Första sessionen var jag och tog överskott i Europa. Vilket inte många har gjort. Andra sessionen var jag med och redde kvar överskott i ligan. Mot alla odds.
Ja, du var fullständigt dominant i hela ligan verkligen.
Så att... Och det är det folk glömmer av lite grann, att de tror att jag bara har varit där när det har gått bra, men jag har kommit in i tuffa lägen också, och då tog jag inte bara tag i mig själv utan jag tog tag i de andra också. Och det är sån jag är. Jag vill hjälpa andra, och jag, när någon hjälper mig då hjälper jag 10 gånger mer tillbaka. Så mycket som ÖSK har hjälpt mig har jag hjälpt dem också, och jag kommer alltid göra det.
Pratar väldigt varmt om ÖSK. Är det din klubb i Allsvenskan som du känner liksom mycket för, skulle du säga?
Lyssna, det är min klubb i Sverige. Men med det sagt så betyder det inte att bara för det är min klubb i Sverige att per automatik så ska jag komma tillbaka till ÖSK. Jag kommer komma tillbaks om det känns rätt för mig, om det känns rätt för dem, om jag får det jag vill ha. Jag kommer aldrig liksom bara säga att det är bara ÖSK för mig, för det är det inte. För att fotboll är fotboll. Jag kommer aldrig säga någonting ont om ÖSK. Jag har sagt ont om ÖSK förut för att det var sant. För att det var folk som spred lögner om mig när jag lämnade ÖSK första sessionen. Att jag lämnade för att jag ville lämna, men det var aldrig sant. Och det vet folk om nu. Utan det var vissa personer som var i ÖSK då som inte ville ha kvar mig från början. Men när de insåg att jag hade andra klubbar, då vände de sig tillbaka till mig och gav mig det jag ville ha. Men då var det för sent. Så att jag har många, många människor i ÖSK som jag har väldigt nära hjärtat. Och det kommer aldrig gå bort. Så att ÖSK är en väldigt, väldigt nära hjärtat. Och jag tror att jag har gjort väldigt mycket bra i ÖSK. Och om jag kan göra det i framtiden så kommer jag ge hela mig. Så som jag alltid har gjort. Men om det inte blir ÖSK så blir det något annat.
Mm. För att komma till den riktigt spännande frågan såklart. Nu har transferfönstret stängt. Kanske lättare att prata om vissa saker. Mm. För de flesta som lyssnar läser säkert tidningarna. Det var ju på gång. Eller det ryktades mycket kring det eftersom kanske speltiderna inte har varit där. Och AIK ville uppenbarligen att du skulle lämna. Det var Göteborg det stod som. Men jag såg att din agent sa också till tidningen att det fanns flera svenska klubbar. Berätta, vad var det som hände och vilka var det som hörde av sig?
Nej, alltså. ÖSK var ju en av dem.
ÖSK hörde av sig?
De hörde av sig. Men det var det enda de gjorde. Och jag har så bra kontakt med ÖSK att de vet, alltså vi vet var vi har varandra. Men med det sagt, det är lätt att säga att vi vet var vi har varandra, men man måste få se någonting också. Det måste vara konkret. Så att de visste om min situation. Men det var inte bara ÖSK, det var andra klubbar också.
Men det var Blåvitt också, och vilka var det mer då?
De andra kan jag inte gå in på för att det var... Blåvitt kom ut. Det var inte meningen att det skulle komma ut, men det kom ut. Jag tror det kom från deras håll. Men
hur nära var det?
De kom med ett bra bud. Jättebra bud. Och
som var ett liksom flerårskontrakt och var...
Det var flera år. Det kändes bra liksom, men det var inte tillräckligt för att det skulle komma hem. Det var inte tillräckligt för att lämna det här som jag hade här, med allt från ligan, cupen, Champions League och allting, och ekonomin, och för jag blir inte yngre. Jag har några år kvar, och jag sa det innan att jag kommer inte lämna bara för att lämna. Vem vet, kanske i framtiden så ingen vill ha mig. Men jag tror att med mina kvaliteter så kommer väldigt många vilja ha mig. Inte för att jag är dryg eller kaxig, utan för att det bara är så. Och jag vet vad jag kan när jag är som bäst. Jag vet vad jag kan till ge klubbar. Inte bara från mig, utan jag kan höja andra också. För att det är sån jag är.
Men var det Malmö också, eller? Jag hör att du försöker prata bort
det. Nej, men det var några klubbar, men... Det utav respekt så.
Men andra klubbar i Sverige?
Det var i Sverige och Danmark och Norge och lite överallt.
Och ÖSK då? För att det känns som att du tycker inte det är så känsligt, men liksom ÖSK var en av dem som hörde av sig. Men i det fallet så är det mest så här: är du intresserad så du vet, jag tänker så här, du har en dialog med ÖSK där du vet att de kommer inte ge dig mest pengar av alla klubbar som vill ha dig. De vet att...
Jag sa en grej i en intervju när jag var i ÖSK att jag kommer vinna någonting med ÖSK någon dag. Och jag står fast vid det. Sen om det är som spelare eller något annat, det vet jag inte. Men något kommer jag vinna. Och om ÖSK vill vinna SM-guld med mig som spelare, då ska de satsa. Inte bara på mig. Nu snackar jag inte bara om mig. Jag snackar om att satsa med spelare in olika positioner, vara mer professionella i allting. För att ÖSK är nu i ett stadie där de måste välja. Antingen är vi den här klubben som håller oss till mitten, eller så kollar vi uppåt. Och då måste ekonomin komma in. För att du har allting. Du har en fin arena som du kan bygga vidare på. Du har börjat skaffa en akademi nu där det kanske kommer in lite yngre förmågor. Du har börjat sälja spelare som du aldrig gjort förut. Och de här spelarna som du har sålt, det är folk från Örebro. Rinne, Holmberg, nu Brandon senast. Du sålde Nordin till IFK. Och det här har hänt senaste 10 åren. När sålde Örebro innan det? För så stora pengar? Aldrig. Så att det är det man måste bygga vidare på. Om man vill uppnå någonting. Sen om du är nöjd med att komma 6-7, ja, fine, men jag är inte intresserad av det längre. Jag kom under ett stadie till ÖSK när de var i toppen av tabellen 2010. Vi hamnade 3. Och vi kunde väldigt, väldigt lika gärna ha vunnit det där året. Om vi bara inte hade tappat några poäng som var helt onödiga. Jag kom till ÖSK när de behövde hjälp. Men då behövde jag hjälpa mig själv också. Så det var perfect match. Och vi lyckades. Alltså, helt seriöst. Att vi lyckades hålla oss kvar det där året, det där var ett mirakel. För att när jag kom till ÖSK, det var ett spökhus. Alltså, det var inte många som trodde på att ÖSK skulle hålla sig kvar. Men med lite hjälp av tränare, av vissa spelare som hade ändå lite personlighet, och jag som bara triggade igång dem. Det är som en, du vet, den här kabeln i bilen när du ska sätta igång en bil. Det var bara det som behövdes. För kvalitet fanns. Och nu finns det kvalitet också. Och du måste bygga vidare på. Du måste ta in kvalitet. Det är lätt att tro att du ska ha 7-8 spelare som är unga och 20 år gammal. Men det funkar inte. Du måste ha lite rutin också.
Men som läget är nu tolkar jag det som att det som skulle kunna locka med ÖSK är liksom en sån satsning där man visar på alla sätt att det här står vi för nu. Det finns både ekonomiska muskler och det finns så att säga sportsliga muskler här som skulle locka hem dig.
Ja, det hade gjort det. Det hade det.
Jag försöker huvudräkna. Du är 28.
Jag är 28.
Du spelar nu på, du har liksom visat här verkligen att du kan spela på hög europeisk nivå. Just nu går det lite tungt. Vad är ditt nästa steg? Är det så här att jag kanske håller mig kvar här ett år och sen så varvar jag ner hemma i Sverige eller i Skandinavien kanske? Eller är det i Belgien man hittar, eller sitter du fortfarande uppåt? Var står du liksom avslutningsvis just nu?
Jag försöker och alltid sikta uppåt. Men ibland när det inte går som det ska, då får man ta ett steg tillbaka och tänka okej, men hur ska jag komma tillbaka till den här gamla Astrid som jag var? Och just nu är en situation där jag måste ta mig tillbaka in i laget igen och börja spela och känna mig viktig och göra poäng, vilket det är min kvalitet. Men som jag sa, om det är Grekland, om det är Belgien eller om det är Tyskland eller vad det nu än är, det vet jag inte. För att fotbollen är så speciell. Ena dagen du kan vara kung, nästa dag du kan vara ingen. Ena dagen du kan vara ingen och nästa dag kan du vara kung. Det går så snabbt i fotboll. Så att det gäller att jag gör rätt val i framtiden. Då menar jag inte bara fotbollsmässigt, för att allt handlar inte om fotboll i livet. Fotboll är mycket, men fotboll är inte allt. Mår du bra utanför fotbollen så kan det fortfarande gå bra i fotboll, men det kan lika gärna gå dåligt också. Så att det gäller att hitta någonstans där jag får visa mina kvaliteter, där någon behöver mina kvaliteter, där jag kan sätta min prägel på allting. Så det är väl det jag måste göra nu. Och mitt ego är så stort, trots att den börjar bli lite mindre med åren, men jag har fortfarande ett stort ego. Att jag vill vara kvar här och avsluta på ett snyggt sätt. Jag vill dra härifrån och veta att okej, jag gick härifrån, men det var på mitt sätt och inte något annat sätt.
Det är det jag ser nu för tiden. Jag ser nu på ÖSK, det finns många unga som tror att allting ska gå så snabbt. Det funkar inte så. När det går dåligt så måste du jobba hårdare. Du måste ha ett ego där, fan, det här var inte kul att inte spela. Så. Men nu så känns det som att det är väldigt många som inte spelar och så ger de bara upp. Du kan inte ge upp. Du måste träna extra. Du måste visa. Du måste vilja. Det är alltså, det är A och O. Och jag är fortfarande sån, och det är det som är så skönt. Jag är 28 år gammal, men jag har den här viljan fortfarande som när jag, samma när jag var 17. Och så länge jag har den så kommer jag spela så högt upp som möjligt.
Det kan bli vad som helst.
Det kan bli vad som helst, men kollar du på klubbarna jag har spelat i så är det inte vad som helst. Utan det är bara stora klubbar i stora länder.
Ska vi säga så?
Vi kan se hur du vill.
Du säger en ganska, som jag tycker, nöjd och förnöjsam Astrid i AT.
Ja, jag är nöjd. Jag nu sitter vi här och gör den här podden för ÖSK, för ÖSK-supportrarna, och de vet what I'm all about. Och som jag sa innan, min dröm är att vinna någonting med ÖSK, för att det där jag haft flest bra moment, om man säger så.
Flest goda minnen.
Och det hade varit en dröm, men om det blir av eller inte, det vet jag inte. Men jag kommer alltid önska klubben det bästa, oavsett om jag är där eller inte.
Så lät det när jag var i Aten, eller jag var ju egentligen inte i Aten, jag var i Glyfada, förorten till Aten, och träffade Astrid Ajdarevic. Trevligt var det. Det som slog mig var att han talade väldigt fint om ÖSK.
Mm.
Det var väldigt härligt.
Han var fint.
Ja, det var ju, Astrid är ju en speciell person sådär, kan jag känna. Han är svår, han släpper inte riktigt in vem som helst på livet. Han har ganska stark integritet, men i det att han ändå var så i tankarna om ÖSK, det var roligt. Och det här luftet som han har gett, att han ska vinna något med ÖSK, det får man lite gåsutsfeeling över. Alltså. Mm.
Ja, alltså, det är verkligen så något, om man tänker att man såg en match igår från Sirius och spelade 0-0.
Mm.
Och man tänker så här, ja, men hur ska det här gå, liksom, ta vägen framöver? Och sen, ja. Det är verkligen en morot att ha ett sånt löfte i ryggen, ja. Och liksom ha något sig fram emot.
Också härligt tycker jag att i det här transferfönstret som var nu då, när man så att säga hörde om att Astrid var på väg till Blåvitt, att han sa det, men att han också har en kontinuerlig kontakt med ÖSK och att ÖSK faktiskt var med i bilden, även om det aldrig var aktuellt. Och det var ju förmodligen, eller som Mastrid själv säger, det var liksom inte aktuellt, eller han ville inte lämna liksom, utifrån de förutsättningarna. Så att det hade väl inte blivit ÖSK heller, oavsett kanske pengar på sig. Men att det finns en kontakt där och att han verkligen inte är främmande för att återvända.
Nej, och som det lät och som du även har berättat utanför, så förstår man ju att han gärna är kvar ett tag till och hänger lite där.
I Grekland, ja. Ja. Ja, men precis. Men som sagt, kontraktet går ut nästa år. Det blir spännande att se vad som händer.
Mm.
Men det tackar vi för idag, hörni.
Ja, tack.
Ja, kul att ni var här.
Mm.
Vi rundar av avsnitt 41 med att i vanlig ordning lyssna på, eller inte i vanlig, utan i ny ordning. Jag tycker vi ska lyssna på låten igen, Joel, som du dragit från vallen.
Ja.
Kurtsbjut. Ja. Det är en härlig dänga för er som missade förra avsnittet.
Han är värd all lyssning han kan få.
Kurt är värd all lyssning han kan få.
Jag kanske ska på något sätt också så här tänka, ska vi försöka få tag i honom och
just det,
göra en liten,
det får
liten intervju.
Du får uppdrag till
jag
det.
Jag får uppdrag till det. Ja, och till nästa podd.
Till nästa avsnitt 42.
Mm.
Då hoppas vi att vi kan presentera en intervju med Kurt Spjut.
Och kan vi rent bara nu fira Tele Hagges?
Kan vi ha gjort, eftersom utgivningen av den här podden i år har varit högst icke-schemalagd, ja. Så att säga. Så det vet man aldrig. Men vi hoppas att vi återkommer om två veckor.
Mm.
Det är i alla fall planen. Vi säger så. Här kommer Kurt Spjut. Heja sport!
Heja sport!
Heja sport!
Känner du draget från ballen? Det är en slogan som ÖSK har. Vi ska stå överst på pallen, så som vi gjorde i fornstora dag. I allsvenskan där hör vi hemma. Ja, dit ska vi komma för att stanna kvar. När du hör i prängen på trallen, så känner du draget från vallen. ÖSK nu jubilerar 80, vi fyller i år. Festen för oss kulminerar om vi till allsvenskan går. ÖSK har Orvar Bergmark som egen fotbollslegend. Lagets profil, den är färgstark, var man till tusen är tänd. Känner du draget från ballen? Det är en slogan som ÖSK har. Vi ska stå överst på pallen, så som vi gjorde i fornstora dagar. I allsvenskan där hör vi hemma. Ja, dit ska vi komma för att stanna kvar. När du hör refrängen på trallen, så känner du draget från ballen. Gunnar på läktaren sitter rätt plats, det är här i stan. Kronblom i svart och i vitt är, men han står utanför plan. Han som staty nu kan skådas, högt över vallen han når. All svenska dansen ska trådas av ÖSK nästa år. Känner du draget från vallen? Det är en slogan som ÖSK har. Vi ska stå överst på pallen, så som vi gjorde i fornstora dagar. I allsvenskan där hör vi hemma. Ja, dit ska vi komma för att stanna kvar. När du hör refrängen på trallen, så känner du draget från ballen.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.